Lilian och Karin, bibelsmugglarna på 70-talet. Vi var en grupp på 5 personer som träffades. Anders, Bengt, jag, Karin och Katarina. Vi var det inre gänget och de som styrde upp allt med resorna. Vi bjöd med folk i vår omgivning på introduktionsresor. På de resorna såg man vilka som var lämpliga bibelsmugglare och vilka som tyckte det var för jobbigt. De skönlitterära berättelserna är inspirerade av personliga berättelser samt research av historiska sammanhang och miljöer.
Brest, Belarus, 7 juni 1977, 22.00. Med tung hand vrider Lennart ratten och radion slutar att spraka. Lilian andas långsamt. Hon håller handen för den gapande munnen och stirrar med bestörtning på radion. Bengt och Nils-Erik är ute ur leken. De hade avslöjats och enligt nyhetsankaret även arresterats för spioneri. Detta vid samma gränskontroll som hon och Lennart morgonen därpå ska rulla in till med en hemlig last på cirka 800 biblar. Vad ska vi göra nu? Tänker Lilian. Lilian och Lennart sitter bara och tittar en lång stund. De som står parkerade framför dem packar ihop. Campingstolarna fälls ihop och slängs in under bagageluckan. Halvätna korvar och juiceförpackningar kastas och soppåsar knyts. Gränsfloden skimrar men mister sin lyster när solen gör sorti och ljuset drar sig undan. Lilian och Lennart lyssnar spänt på varandras tankar om situationen. Riskerna de utsätter sig för var tydligare nu. Förvisso hade man alltid tänkt, tänk om. Men den risken hade alltid överskuggats av de långt större riskerna deras proppar utsatte sig för. Propparna, vilket deras kontakter innanför järnridån kallades, riskerade livet. I jämförelse var en utvisning inget att klaga om. Men det var alltid nervöst. Och nu var det allvar. Detta skulle kanske bli vägs ände. Pirret, som stundom känns spännande, stundom otäckt, påminner henne om Nils-Erik och Bengt och vilken mardröm det hela var. Lilian fattar tag i gardinflärpen vid rutan och drar det orangea tyget åt sidan för att stänga in sig. Imorgon när hon öppnar upp igen måste de bestämma sig. Fåglarna sjunger natten igenom och Lilian lyssnar till sången. Flera timmar i sträck ligger hon klarvaken med funderingarna som bultar till dess att hon somnar. Från det lilla matbordet genom gardinens springor ser de hur de andra semesterfirarna gör sig redo för morgonen. När Lennart knaprar klart på sitt knäckebröd sätter Lilja ner morgonkaffet och slår upp sin bibel. Hon bläddrar förbi gårdagens kapitel och minns Johannes skildring av Jesu lidande. När Lilian börjar läsa ur Johannes evangeliet 20 är graven redan tom och Jesus har börjat visa sig för sina efterföljare igen. När Lilian för fingret från vers 25 till vers 26 börjar fingret darra lätt. Hon lyfter blicken från sidan och ser mot gränspassagen. Hon läser upp versen igen och igen och igen. Först högt, sedan tyst för sig själv. För varje gång fylls hon av djup vördnad. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa: frid vare med er. Hennes herre hade talat och han talade genom samma bok som de är här för att sprida. Innanför järnridån väntar man på dem. Människor som längtar efter att få läsa den boken. Vi åker, säger Lennart. Vi åker, säger Lilian och kränger sig in i förarkupén. Lutad över förarsätet knyter hon upp banden som hållit gardinen på plats och i ett svep öppnar hon upp. Den tyskregistrerade bilen framför dem hostar till för femte gången och rullar in under den öppna bommen. Lennart kör fram till bommen och vrider sen om nyckeln. Nu är det snart vår tur, säger Lennart och ser på Lilian vars blick fastnat på något inne i tullområdet. Är inte det där Bengt och Nils-Eriks bil? Säger hon och håller tillbaka impulsen att peka ut riktningen åt sin man.
Det här är berättelsen om Lilian Molin och Karin Thelenius Norberg som var med om att organisera den svenska bibelsmugglingen under 1970-talet. Under golv, i däck och i bränsletankar gömde de och deras kompanjoner åtskilliga mängder av biblar och dokument som fördes över den hårt bevakade sovjetiska gränsen. Som två spindlar i nätet drog Lilian och Karin i trådarna som band samman det hemliga och numera mytomspunna nätverket av svenska bibelsmugglare på 70-talet. Lilian Molin föddes år 1945 i Mariannelund, Småland. Hennes pappa var pastor och tron var en naturlig del av uppväxten. Som 12-åring valde hon att bli döpt in i församlingen. År 1964, efter avslutade gymnasiestudier, flyttade Lilian till Stockholm för att studera matematik. Då var det ännu svårare än vad det är idag att hitta en bostad i storstan. De flesta fick nöja sig med ett litet rum hemma hos någon grinig tant. Men Lilian fick genom sin pappas kontakter kontakt med en viss Gunnar Persson som var far till två bröder som med tiden skulle byta namn till Anders Tiger och Bengt Sareld. Så mycket riktigt är samma Bengt som vi berättade om i inledningen. Gunnar ägde lägenheter i Vasastan och Lilian fick hyra en av dem. Bengt och Anders visade sig var bland annat sysselsatta med att evangelisera genom att knacka dörr. Lilian, som önskade mer av sitt kristna liv än vad hon just då upplevde, blev nyfiken och gick med i en av dörrknackningsgrupperna, trots att det inte riktigt var hennes grej. År 1955, ungefär ett decennium tidigare, reste holländaren Andreas van der Birch till Polen för att se hur det var ställt med de kristna på andra sidan järnridån. På den tiden och årtionden framöver var turistresor det enda lagliga sättet att utforska Sovjetunionen. På rundturen upplevde han att Gud kallade honom att styrka det som var på väg att dö och kom därefter tillbaka till västvärlden med uppmaningen att hjälpa de troende bakom järnridån. Broder Andreas anordnade därför många bibelsmugglingsresor till dessa länder och blev sedermera även grundare till organisationen Open Doors, en internationell organisation vars syfte är att upplysa om förföljda kristnas situation världen över. Broder Andreas uppmaning blev till stor inspiration för våra huvudpersoner Lilian och Karin som satt i publiken på några av hans möten i Sverige. År 1968 besökte broder Andreas på inbjudan av Ljus i Öster Citykyrkan i Stockholm. Lilian blev tagen av budskapet och hon bestämde sig tillsammans med sin väninna för att åka. Samma år, alltså år 1968, packade de ner ett 20-tal biblar i väskorna och åkte på en turistresa till Bulgarien. Bengt Sareld, som redan gjort ett flertal hemlighetsfulla resor vid det här laget, förmedlade kontakten och Ljus i Öster stod för biblarna. Sedan ägnade de sin ledighet åt att knata runt på den bulgariska landsbygden i sökandet efter deras kontakt, eller propp som de också kallades. Till slut hittade de en trevlig tant som tacksamt tog emot biblarna. Lilian fick mer smak, för det här var något annat än att bara sitta och vänta på Jesu andra ankomst. För nu gjorde hon något, för någon annan, något som krävde hela hennes överlåtelse. Det blev med tiden helt uppenbart för Lilian att Gud ledde henne in i bibelsmugglarnas värld. Det var ingen slump att hon mötte Bengt och upplevde sig kallad att styrka de kristna i öst. Redan på realskolan fanns en längtan efter att engagera sig för missionen. Då hade hon som en skoluppgift skrivit och testamenterat allt hon ägde till Ljus i Öster.
Lilian kände sig inte som en andligt superkristen, men fångades likt många andra av tanken på att smuggla biblar till de kristna syskonen i öst. Med tiden började ett nätverk att formas runt dessa personer. En dag, när dåvarande direktorn på Ljus i Öster, Ingemar Martinsson, satt i telefonsamtal med viss Lars Mörling, ringde Anders Tiger, alltså Bengts bror, upp. Det visade sig att både Anders och Lars ville smuggla biblar och Ingemar Martinsson passade då på att introducera dem för varandra genom att hålla upp den ena luren mot den andra. Även Bengt Sareld hade vid det här laget, alltså slutet på 60-talet, gjort flera resor till Sovjet för Ljus i Östers räkning. Nu började alltså fröet gro, men hade såtts långt tidigare. För det som egentligen startade resorna, menar Lilian och Karin, var de sovjetiska kristnas böner i ett läge då ingen i väst visste vad som pågick inne i landet. Lilian och några av hennes väninnor tog alla chanser de hade för att turista i öst. Hon som lärare såg till att utnyttja skolloven till max. De packade bilen full med biblar, åkte dagen efter att skolan slutat och var ofta hemma igen bara någon dag innan skolstart. Vid det här laget var det flera mindre grupper som börjat smuggla biblar. Sommaren 1971 reste en av dem, bestående av Lilian, Katrin, Lars och Anders, på den resa som skulle leda till den beryktade, men av Sovjet hatade, organiserade bibelsmugglingen. Gruppen fick tag i en stor minibuss och körde söderut ner till Lviv och den sovjetiska gränsen. Rutten var planerad och enligt gängse regler inskickad i förväg. I Sovjet fanns det endast ett fåtal vägar som turisterna var tillåtna att köra och det var absolut förbjudet att göra avstickare. Detta kontrollerades genom tidsangivelser i checkpoints ut med vägen. Dessutom övervakades både medborgare och turister av den ökända säkerhetstjänsten KGB som satt och spanade på den lilla gruppen svenskar. Vid det första stoppet övernattade Lars och Anders hos några kristna. Och morgonen därpå upptäckte gruppen att de var hängslade. Hängslen var det kodord gruppen använde för de agenter som spanade på dem. Med tiden uppstod ett helt vokabulär av kodord. Bland annat var löv ordet för biblar. Propp var en kontakt som kunde ta emot biblar. En flygare var en pingstvän och en båtsman baptist. En lövad skrinda var en buss full med biblar. På väg mot sitt första stopp upptäcker de att bussen är förföljd och de blir livrädda. När de kom fram till campingen såg de några underliga personer stå lite här och var helt omotiverat. Därför vågade de inte möta upp några kristna den kvällen. Istället åkte vännerna vidare mot Kiev.
Kiev, Ukraina. Sommaren 1971. När Lilian beundrar Kiev genom minibussens öppna ruta får hon en annan känsla än från förorterna de passerat längs med vägen. Husen i Kievs stadskärna är byggda med sten från förr och inte den moderna gråa betongen. Omgivningen andas liv och känns inte alls lika konstgjord. Lasse svänger in under Paradgatans allé och parkerar den gamla Ford Transit-bussen framför restaurangen. Lilian, som sitter mot gatan till, vevar upp rutan och är den första av dem att lägga märke till den beige Gaz M23 som hängslat dem hela vägen från Rovno och som hon nu, när spårbussen rullat förbi, ser stå parkerad på andra sidan gatan. Vettskrämd vänder sig Lilian till Lasse, Anders och Katrin. Förföljarna sitter nämligen inte kvar i bilen. Istället ser hon dem korsa gatan. Agenterna försöker agera som civila förbipasserande, men Lilian och de andra ser igenom skådespelet. Deras uppsyn avslöjar dem. Agenterna knackar försiktigt på rutan och Lasse vevar ner. Lilian ser på Katrin som ser lika vettskrämd ut som hon själv känner sig. Frågan som Lasse får är underligt formulerad. Och helt omotiverad. För varför skulle två sovjetiska medelålders män vara intresserade av att bjuda ett gäng unga svenskar på på middag. Lilian vill egentligen inte kliva ur bilen. Men på männens inbjudan följer de med in på restaurangen. Lasse, som talar bäst ryska av dem, är den som får svara på flest frågor. Plötsligt knäpper en av agenterna med fingrarna och beställer en flaska vodka till bordet. Lilian stirrar först bara på flaskan. Men för att inte låta sig avslöjas som nykterist och kristen sträcker hon självsäkert fram glaset åt den ena av männen. Vodkan virvlar runt i glaset och hon smuttar försiktigt på den fräna vätskan. När de båda männen reser sig och går ut sitter vännerna tysta kvar och stirrar på varandra. Är deras sista stund i frihet nu kommen? Tänker Lilian samtidigt som hon lutar sig ner och häller ut spriten i en av krukorna. Vad gör vi nu? Frågar Lilian. Vi säger ingenting och spelar bara med. Vi har inget att dölja, för vi är bara på semester, säger Lasse och lyfter blicken mot männen som är på väg in igen. En av agenterna noterar direkt att Lilians glas är tomt. Han greppar flaskan och fyller det till bredden. Vill de supa oss fulla för att vi ska försäga oss? Undrar Lilian. Men för varje glas som männen dricker och hon i smyg häller ut blir stämningen mer avslappnad. Och det börjar allt mer kännas som att det hela kanske inte var så farligt ändå.
Till slut lättade stämningen på restaurangen och vännerna blev allt mer bekväma med situationen. De hade visserligen KGB i hasorna, men agenterna verkade inte vara dem på spåren. Om de hade börjat undersöka hade de ändå inget hittat. Planen var att de skulle söka upp nya kontakter i Ukraina och i Moskva möta upp en turistbuss med biblar som de sedan skulle distribuera till andra kontakter. Därför såg vännerna sin chans att skoja lite med hängslena på vägen. I Odessa kom de överens om, på Anders initiativ, att förvirra agenterna genom att några av dem skulle hoppa ur bilen och springa åt varsitt håll, medan föraren körde därifrån i full fart. Agenterna blev helt perplexa och visste inte vem de skulle åka efter. Genom detta och liknande experiment försökte gruppen ta reda på hur agenterna fungerade och hur man kunde bli av med dem. Trots att det inte lyckats kontakta och varna chauffören som skulle leverera biblarna i Moskva blev resan ändå lyckad. Under året gjorde de tillsammans och i olika grupper ytterligare resor till Sovjet. En av dem slutar med att Bengt utvisas och han byter därför namn från Persson till Sareld för att kunna fortsätta smuggla biblar. Under hösten 1972 började vännerna diskutera hur man skulle kunna organisera bibelsmugglingen och så småningom började Lilian, likt en spindel i nätet, att dra i trådarna och administrera resorna. Man bildade även en ledningsgrupp som i och med att smugglarna behövde vara luriga som rävar kallades rävskapet. Ledningsgruppen organiserade sedan grupper av bibelsmugglare i ett nätverk som de kallade Farmen. Man anordnade bland annat träffar för de involverade där de kunde utbyta erfarenheter och dela upplevelser. Men man bjöd även in potentiella smugglare till introduktionsresor. Och det var på en sådan resa som Lilian och Karin mötte varandra för första gången. Karin Telenius Norberg föddes 1944 i Avesta i Dalarna. Föräldrarna hade en stark övertygelse om att Bibeln är Guds ord och hela hennes liv har präglats av den övertygelsen, berättar hon. Som ung blev hon snabbt väldigt aktiv i kyrkan och sommarlägren blev det viktigaste i livet. På lägren var hon på toppen av sin andlighet, men väl hemma igen saknades något, berättar Karin. Hon ville vara helöverlåten och inte bara leva för söndagarna och sommarlägren. Rikedom och berömmelse, sådant som andra kanske längtade efter, lockade inte. Karin behövde få göra något konkret och leva det kristna livet här och nu. På en OM-konferens fick hon lyssna till organisationens grundare George Werver som talade om att Gud söker revolutionärer, vilket passade Karin perfekt. 1970 åkte Karin med OM på ett reseteam under 2 år. Där mötte hon Bengt Sareld och hans fru första gången. Under ett samtal fick Karin lyssna till Bengts livshistoria och då förstod hon att han, liksom broder Andreas, smugglade biblar på fritiden. Väl tillbaka i Sverige, 27 år gammal, anställdes Karin som teamare i ett skolreseteam som etablerade bibelklubbar på svenska gymnasieskolor. Samma år anordnade OM en konferens i Örebro och där mötte hon Bengt igen. Nu visste Karin att hon var intresserad av resorna och passade därför på mitt i folksamlingen att lite för högt fråga om man hade någon resa åt henne. Bengt hyschade med fingret och drog med sig henne åt sidan. Visst fanns det möjligheter, men det var inget man diskuterade öppet inför vem som helst. Istället bjöd han hem Karin och erbjöd henne sedan att följa med på en resa till DDR över nyår. En chans hon inte kunde tacka nej till. På nyårsdagen packade de den skröpliga minibussen full med biblar och begav sig mot Östtyskland. På vägen ner stannade de till i Kumla för att plocka upp Lilian. Det var alltså här våra huvudpersoner lärde känna varandra, hopkurade ovanpå lådorna med biblar. Planen var att de skulle resa på transitvägen ner genom Östtyskland till Västberlin och göra några avstickare för att överlämna biblar. Men tullmännen i Satsnitt stoppade dem. Dock beslagtog de inte lådorna utan plomberade endast dem för att svenskarna inte skulle kunna leverera biblar förrän de kommit över gränsen till Västberlin. Gruppen bröt trots varningen ändå upp plomberingen i hopp om att tullarna struntat i att förvarna sina kollegor vid gränsen till Västberlin. De kom dit nattetid och tullarna vinkade dem ointresserat vidare. Karin fick mer smak och flyttade med tiden till gården där Bengt och Inger bodde för att arbeta så gott som heltid med att bland annat administrera bibelsmugglarnas bilpool. Bilarna var särskilt viktiga för den organiserade bibelsmugglingen. Under ett tag arbetade en mekaniker på heltid med bilarna och att konstruera lönnfacken. Till en början var gömställena mer primitiva. Ett tag gömde de biblarna i däcken. Men allt eftersom blev lösningarna mer avancerade. Det kunde handla om att man behövde dra ut vissa säkringar för att en lucka till ett hemligt utrymme bensintanken skulle öppnas. Ledningsgruppen bestod av 5 personer. Lilian, Karin, Anders, Bengt och Katrin. Den som ville bli en del av farmen, en grupp på cirka 30-40 bibelsmugglare, fick alltså först åka på en introduktionsresa till DDR och sedan på resor i övriga Östeuropa innan man reste till Sovjet. Det var olagligt att smuggla biblar, men än värre att smuggla ut dokument om den förföljda kristnas situation i Sovjet. Därför var det alltid ganska nervöst när de kontrollerades i tullen och man spelade lätt över i den spända stämningen. Man utgick alltid från att man var övervakad, såväl innanför som utanför järnridån. För med åren upplevde sovjetregimen bibelsmugglarna och ljus i öster allt mer som ett hot. På kontoret i Bromma hänger det nu för tiden en propagandaaffisch som specifikt utpekar ljus i öster, dåvarande slaviska missionen, som en lurig fiende. I den övre bildrutan kommer en fetlagd västerländsk turist gående mot gränsbommen. I nästa sekvens hänger samma turist på den lyfta bommen och från rocken faller biblar, böcker och bland annat en tidning från ljus i öster ner. För att undvika upptäckt uppstod en tystnadskultur inom farmen. Ingen förutom de allra närmast anhöriga visste vad de gjorde under ledigheterna. Man utvecklade även kodspråk och olika rutiner för att förvirra KGB-agenterna. Oftast höll sig agenterna på avstånd och i skuggorna, men ibland kom de nära. Som när Karin besökte staden Simferopol på Krim. De spelade civila och försökte prata med dem som vanligt, men agenterna var dåliga skådespelare. Vid tullkontrollen sökte tullarna sedan frenetiskt efter något att arrestera dem för. Ibland kände man sig nästan som James Bond på uppdrag, berättade de. Men då och då liknade katt- och råttaleken mer en fars än ett spiondrama.
Charkiv, Ukraina, 1976. Karin knäpper av en bild och sänker sen polaroidkameran. Framför henne står guiden som precis pekat ut ett av de präktigt smyckade korsen uppe på en av bebådelsekyrkans kupoler. Turisterna tittar fascinerat och lyssnar uppmärksamt. Guiden, är dock lika sparsam med detaljerna som vanligt. Han håller sig till arkitekturen och undviker konsekvent frågor om sovjetiska myndigheters nedstängning av katedralen på 30-talet. När frågorna tagit slut upplöses gruppen av turister och Karin går bort till Britt. Britt håller i ett nytaget foto av kyrkan. Byggnaden är egendomlig. Tornen ser ut som polkagrisar, instämmer de med varandra och går sedan ner till floden. Utanför hotellen, som vetter mot vattnet, kantas gatan av de västerländska turisternas bilar. Sin vana trogen sneglar Karin på nummerplåtarna. Det känns alltid lite bättre när man är omgiven av västerlänningar, för då känner man sig inte alls lika utpekad. Men så rycker Karin till. För bilen framför henne är varken skandinavisk, fransk eller tysk, utan det är samma ryska bil som hon såg utanför hotellet på morgonen. Hon tar tag i Britts arm, drar henne åt sidan och går raskt förbi bilen. Britt vänder sig förvånad om, men viker lika snabbt ner blicken. När de passerat och gått en bit vänder sig Karin om och med ens rinner skräcken av henne. Hon blir full i skratt. För i förarsätet sitter en man som spanar på dem genom ett hål i en dagstidning. Titta på den där, säger Karin och får Britt att se sig om över axeln. Båda garvar. Det är så surrealistiskt. KGB, den ökända spionorganisationen, spionerar på dem på samma sätt som man gör på film. Som om det hela vore en parodi.
Lilian och Karin har varit med om många spännande och nervkittlande upplevelser under de 5 år som den organiserade bibelsmugglingen varade. Vid flera tillfällen upplevde de hur Gud räddade dem ur svåra situationer. En gång drev en tjock dimma in som skilde bibelsmugglarna och deras efterföljare åt. Men så var vi till slut framme vid den där ödesdigra sommaren 1977, då värsta tänkbara scenario blev verklighet. Vi berättade i inledningen om hur Lilian och hennes man Lennart fick beskedet att Bengt Sareld och Nils-Erik Engström hade häktats. Dagarna då de åkte fast var dramatiska dygn, för det var mycket på gång just då. Farmen försökte nämligen samköra smugglingsresorna. Lilian och Lennart skulle möta upp Nils-Erik och Bengt i Stockholm så att de kunde briefa dem om vart Lilian och Lennart skulle lämna biblarna. Karin och en väninna skulle få hjälp av Nils-Erik att lasta ur sin skraltiga husvagn på väg ner genom Polen. Dessutom var ytterligare ett gäng förberedda för att åka några dagar därpå. Men Nils-Erik och Bengt dyker alltså inte upp som avtalat. Efter att ha suttit och väntat en lång stund vid färjan i Polen förstår Karin att de åkt fast. Lilian och Lennart, som hört om nyheten på radio, bestämmer sig ändå för att åka in och göra ett försök att hitta kontakterna. De tog en titt på kartan och bestämde sig för att åka mot Lviv med förhoppningen att hitta kontakterna längs med vägen. Leveransen gick otroligt nog som planerat. Men på väg hem insåg paret att mycket var på gång och att KGB hängslade dem. En tysk som de mötte i Minsk var helt skärrad efter den pedantiska undersökningen vid gränsen. Väl vid gränsen såg även Lilian och Lennart att ytterligare en av farmens bilar åkt fast. Vid undersökningen var Lennart och Lilian väldigt nära att bli avslöjade. Men mannen som ledde undersökningen struntade lyckligtvis nog i sin yngre kollegas skarpsynta iakttagelser. Efter ett tag tog KGB med paret till ett hotell för man ville under morgonen göra ytterligare undersökningar. När Karin gick in i husbilen för att samla ihop sina saker smusslade hon även undan nyckeln till lönnluckan. Den natten sov de inte många timmar och på morgonen beställde de in massor av mat i tron att det var deras sista måltid i friheten. Men när agenterna bad dem betala och komma med brusade Lennart upp. Han tänkte minsann inte betala för dessa påhitt. Agenterna blev ställda mot väggen och för att undvika att orsaka en scen lugnade man ner Lennart, betalade deras hotellnota och körde dem tillbaka till gränsen. Tullchefen bad nästan om förlåtelse för bekymret de orsakat, men ursäktade sig med att de hade mycket problem med smugglare. Lennart nickade och var väldigt förstående. Sedan, efter en mindre undersökning, lät man dem åka vidare. 1977 satt Nils-Erik Engström och Bengt Sareld häktade under 5 månader och genomled varje dag psykiskt påfrestande förhör. Till slut lyckades KGB knäcka en av dem som, när det till slut brast, berättade allt. Alla kontakter och alla bibelsmugglarnas identiteter avslöjades. Detta ledde till att farmen lades på is och så småningom upplöstes helt och hållet. Men engagemanget för mission levde kvar i både Lilian och Karin. Mellan 1978 och 84 bodde Lilian och Lennart i Egypten och tjänade som missionsarbetare. Där fick de även se sitt första barn ta sina första steg. Lilian har sedan dess varit väldigt aktiv i kyrkan och sitter nu för tiden med i ledningsgruppen för hemförsamlingen. Karin fortsätter resa med biblar, men inte till Sovjet. Hon var även en av dem som lanserade vänförsamlingsprojektet där man från Ljus i Östers sida arbetade för att skapa vänskapsband mellan församlingarna i öst och väst. 1981 gifte hon sig och vid sekelskiftet satt Karin som ordförande för Slaviska missionen som under hennes tid bytte namn till Ljus i Öster. Berättelsen om Lilian och Karin är en berättelse om 2 vanliga kristna som bestämde sig för att göra något utöver det vanliga. Lagom var nämligen inte tillräckligt. De ville överlåta sig helt åt Gud. Den överlåtelsen blev till stor välsignelse för alla de kristna som led under myndigheternas förtryck. Deras berättelser visar även att Gud vill sprida sitt ord till svårnådda människor. Genom förnuliga lösningar, organiserade kampanjer och extraordinärt mod.
Du lyssnar på Missionspodden. Vi fortsätter nu med ett samtal mellan Magnus Lindemann, direktor på Ljus i Öster, och Markus Furingsten, fältansvarig på Ljus i Öster.
Ja, det här med bibelsmuggling är ju otroligt spännande.
Ja, det är det. Det, ja. Det har varit en fascination för mig länge, från när jag var barn, att läsa om de här bibelsmugglarna och resorna som man gjorde till Sovjet på den tiden.
Ja. Och just detta att det är vanliga människor som någonstans är beredda att ändå offra väldigt mycket. Man offrar tid, man offrar pengar, man offrar sin säkerhet för att Bibeln också ska gå in i stängda områden.
Mm. Och det säger väldigt mycket, tycker jag, om vad Bibeln är värd.
Verkligen.
Att den är värd att smuggla sig in, och att folk har ett sånt sug efter den när den inte finns.
Ja. Ibland talar man ju om att Bibeln är en farlig bok på det sättet. Jag tänker att Sovjet, man har en period när man helt enkelt förbjuder Bibeln. Därför att man ser att det finns kraft i den. Mm. Det förvandlar liv. Och de tycker inte det är bra.
Det är ju så där vad jag tycker är lite svårt att förstå. Hur en bok som talar och manar människor till att vända andra kinden till, visa kärlek mot sin medmänniska, att bry sig om sin nästa och göra gott, att det skulle vara farligt.
Ja, det är inte men man svårt. Tycker ju det. Och framförallt, men samtidigt om man ser hur Bibeln också har påverkat egentligen hela den fria världen. Att den demokrati vi har idag, mycket av den sjukvård vi har idag, mycket av det som FN står för idag bygger på Bibelns budskap. Mm. Och det är klart, finns det då makter i länder som inte tycker att det här är bra, utan man står för diktatur istället, man kanske står för att man vill förtrycka människor. Det är klart att det krockar.
Men
tillbaka till den här berättelsen, så är det ju flera saker som är fascinerande. Det ena är ju den här memoreringen av kartor. Jag tänker själv att idag vi kör med Google Maps, och det är väldigt enkelt att hitta liksom, och här så får de memorera kartor för utifrån säkerhet helt enkelt.
Ja. Nej, så idag så är vi också på ett annat sätt spårade överallt där vi far, på grund av att vi kan inte ta oss på det sättet heller, utan vi lämnar våra digitala fotavtryck överallt. Ja.
Nej, men verkligen. Och det är klart att det glömmer vi ibland kanske också i västvärlden, att allting egentligen syns via våra mobiler.
Mm.
Jag satt i samtal med en amerikansk missionär i Ryssland vid ett tillfälle. Och så talar han om att idag så gör man ju kanske inte riktigt som under Sovjettiden. Att man liksom tar in och så pressar man en person till att berätta all information som man har. Utan istället så tillåter man de här missionärerna i landet så länge man har information att ge. Och då tar de den informationen via mobiltelefonerna. Man ser att en mobil är tillsammans med en annan mobil och man följer deras appar. Man kan liksom se vad de pratar om och lite så vidare.
Mm.
Och så tömmer de informationen den vägen.
Mm. Så det är en annan värld nu jämfört med då.
Ja.
Men behovet av Bibeln är fortfarande lika stort.
Ja, ja men verkligen. Sen är det klart att jag tänker på det här också i den här berättelsen som jag har fått lyssna till. Så nämns ett antal namn och den tydliga ledaren som var i det här bibelsmugglingsprojektet på 60-70-talet var ju Bengt Sareld.
Ja.
Och det är intressant att höra sen tredje part på något sätt när Lilian och Karin här berättar om hur chockade de blir. När det är han som då blir tagen och framförallt hur han berättar egentligen allt.
Mm.
Och det visar väl någonstans att vi vet aldrig riktigt i de där lägena när pressen ökar, när man blir tagen, vad händer då? Kommer jag stå pall? Kommer jag liksom brytas ner? Vad händer?
Ja, nej det går som inte att föreställa sig den situationen. Man kan inte placera sig och erfara den pressen utan... Alltså man kan träna och göra olika saker, men det kommer ändå aldrig vara som att sitta där.
Nej.
Så det finns ju ingen möjlighet, tänker jag, att fördöma människor som hamnar under den pressen. För att det är nog mer än vad vi klarar av som människor egentligen.
Och det är klart att där har vi, jag menar i hela kyrkans historia så finns det exempel på de som står fast i tider av förföljelse och sen är det andra som kanske inte riktigt orkar. Och det är klart att där har kyrkan alltid brottats med de här frågorna. Vad händer? Jag tänker den tidiga kyrkohistorien liksom på 200-300-talet när man inte visste, kan en pastor fortsätta vara pastor eller präst då, liksom när han har valt att någonstans ändå bekänna kejsaren som herre. Liksom, för han orkade inte riktigt. Och så fanns det olika synsätt på det där.
Ja.
Och någonstans så får vi ju kasta oss på Guds nåd och be om nåd och kraft i det läget. Men det är intressant också att ofta är det de personer som man kanske inte tänker ska stå pall som verkar stå pall.
Ja.
Du nämnde någonting om nunnor under andra världskriget, Marcus.
Ja, jag gjorde det innan här när vi satt och pratade. Och så är det ju. Det finns sådana berättelser om att nunnor klarade pressen bättre än vad tränade soldater i sådana där sammanhang av tortyr och press. Så att man ska aldrig tänka att den som är störst och starkast är den som har bäst psyke och klarar av att stå emot. Mm. Utan nej, det kan vara helt tvärsom.
Ja. Nej, men det är fascinerande. Jag tänker på en av våra nationella arbetare som under lång tid har arbetat i kanske ett av de tuffaste områdena i världen. Och när man träffar henne så är det ingenting i hennes utstrålning som visar att hon är en stor, stark ledare. Men sen börjar man prata med henne och så märker man att här finns den inre styrka som jag har sett hos väldigt få män. Och där hon då har varit beredd att offra allt. Och för att missionera där det är som tuffast. Och det är klart att sånt där, ja, man blir imponerad. Och samtidigt väldigt ödmjuk i mötet med sådana människor också.
Ja.
Det här handlar ju om bibelsmuggling. Vad händer idag på det här planet?
Behöver Bibeln smugglas idag?
Ja, men precis. Behöver den smugglas idag?
Det är ju så, lite grann idag, att det finns fortfarande några fläckar på vår jord där det är behov av att få in Bibeln. Där det finns religiösa eller andra tankar, ideologier som gör att man vill begränsa tillgängligheten till Bibeln. Så det görs.
Mm.
Oftast väldigt enkelt, men det görs. Och idag ser det som sagt ut på ett helt annat sätt än vad det gjorde då, och möjligheterna till kontakter är ju en helt annan idag än vad den var då.
Ja. Nej, men sen ska man ju också lägga till att idag genom internet så finns det ju möjlighet att ladda ner Bibeln, och det finns möjlighet att läsa den online också. Mm. Och framförallt det med online-läsandet har ju öppnat upp möjligheter för de flesta länder. Jag säger inte alla, därför vi vet att Nordkorea funkar inte i ändå, till exempel. Men i andra länder så kan man ändå läsa online. Man behöver inte ens ladda ner den, och det finns ändå någon slags säkerhet i detta. Inte en full säkerhet, men man, det är ändå säkrare än kanske att ha Bibeln hemma. Och så här. Men sen så är det ju, som du säger också, att det behövs fortfarande att smuggla in biblar i vissa områden, och vi finns med och stöttar sådant. Vi ofta handlar det om att våra partners gör det, för att det är ofta säkrare än att en svensk reser till vissa länder. Och så får vi vara med på ett hörn och bidra ekonomiskt, och så för man in Bibeln i olika områden. Men sen är vi också med och stöttar bibelöversättning.
Ja. Och det är en av de där sakerna som vi tycker är viktiga. Därför att vi ser att människor behöver få Bibeln på sitt eget språk.
Ja.
Det som vi kallar hjärtespråket. Det som är närmast en själv.
Ja.
Och det är i det där hjärtespråket som man riktigt känner att Gud pratar mitt språk.
Ja, precis.
Inte, Gud pratar inte bara det här stora språket som talas i min region. Utan Gud talar faktiskt till mig på mitt eget språk.
Ja.
Och där blir det ganska stor skillnad. Och det kan ju vi tänka själva, om vi skulle tvingas att bara läsa Bibeln på ett annat språk än svenska, även om vi behärskar det. Så blir det inte riktigt på samma sätt. Och tänk om du bara skulle börja prata med Gud på ett annat språk än ditt eget. Så blir det också där att man känner att det blir en distans.
Ja.
Så därför är det viktigt för människor att få Bibeln.
Ja, men det finns en väldigt stark berättelse av, tror jag att han heter William Townsend, om jag minns rätt hans namn här nu. Men i alla fall han som är med och startar Wycliffe, Folk och språk i Sverige. Som är en kanske världens största missionsorganisation, eller en av dem i alla fall. Och som jobbar väldigt mycket med bibelöversättning. Att han är missionär i, om det är Guatemala eller någonstans där, i alla fall i Sydcentralamerika. För att nå indianer, och sen han predikar på spanska, han delar ut Bibeln på spanska, han tänker att alla kan spanska. Och sen möter han den här indianen en dag som liksom verkligen utmanar honom genom att fråga, om nu din Gud är så smart, varför talar han då inte mitt språk? Och det där liksom ligger till grunden för att han då sen bara inser att men vi måste översätta Bibeln till alla språk. Och det är klart att det finns fortfarande mängder av språk som inte har Bibeln.
Ja.
Och inte ens en bibeldel.
Nej. Så är det. Det finns många, många sådana, ganska stora språk också.
Ja.
Det finns ju sådana folk med några miljoner människor. Så att det finns stora möjligheter. Och där, det kan vi se också i det arbete vi gör i Kina.
Precis.
Där vi har ett samarbete med Tre Självkyrkan i just bibelöversättning och bibelspridning på minoritetsfolk.
Ja. Vi är med och stöttar en av arbetarna också som jobbar med uigur-översättningen. Som just nu, de är väl hyfsat färdiga nu tror jag med Gamla Testamentet. Men man gör en genomgång också av Nya Testamentet där man behöver justera vissa saker. Det är väl gammalt språk som tidigare. Men så det är en helt ny översättning vad jag förstår. Vad det gäller Gamla Testamentet som är färdig nu då. Och snart är hela Bibeln färdig igen. Och det är fantastiskt.
Ja. Och även i Ryssland så har vi lite arbete i Kaukasien med minoritetsspråken där.
Och sen har vi en i Mongoliet som sitter och hon har under stora delar bott i Kina och översätter, är med i bibelöversättningen till ett språk. Något mongoliskt språk just i Kina då, som talas av ganska mycket människor. Så att vi är med. Hur ska vi hjälpa till då, vi i Sverige, med detta med Bibeln och bibelöversättning och bibelsmuggling?
Ja, precis. Det är ju bra att stå upp i bön än en gång. Ja. Som vi alltid säger nästan när vi kommer till de här sluten vad vi kan göra. Men det är alltid det vi behöver göra. Vi behöver stå där i förbönstjänsten för bibelöversättningen.
Ja.
Men sen är det ju också att det behövs en, en hel del resurser.
Mm.
Att översätta Bibeln till de olika språken.
Ja.
Så det är inte bara att det är en människa som åker och så börjar på att översätta, utan det ska ju kopplas, det ska testas, det ska göras språkanalyser och se om folket förstår. Så det är ganska resurskrävande när det gäller människor att översätta Bibeln. Ja. Även om det är värt det i slutändan, så är det är ganska mycket jobb som görs. Och där kan man ju vara med och bidra också ekonomiskt in till att det kommer pengar som räcker till sådana här aktiviteter.
Ja, och det är klart att det tänker vi inte alltid på, som du säger, att översätta Bibeln är inte bara en person, utan vi snackar om väldigt många olika steg.
Mm.
Det kostar pengar. Det kostar mycket pengar. Och en del tycker ju till och med att ska vi översätta bibeldelar? Nu kanske vi inte pratar om hela Bibeln till vissa folkgrupper, men just om vi har en folkgrupp på 10 000 personer, ska de verkligen få när det kostar så mycket? Och samtidigt så tänker jag många gånger att Jesus verkar inte riktigt tänka så. Han lämnar, eller i sin berättelse om herden då med de 100 fåren, så lämnar herden de 99 för det enskilda fåret. Alltså det finns ett offrande för att en person ska bli räddad.
Mm.
Eller att ett får då ska bli räddat, som det är i berättelsen. Nej, men på något sätt så är ju det ett hjärteslag som visar Guds hjärta.
Mm.
Att det får kosta pengar när det gäller människors frälsning. När det gäller att Bibeln ska översättas. Och var gärna med och stötta. Det finns många olika bibelorganisationer som jobbar. Men vi är också med och stöttar ett antal olika bibelöversättningar, både i Kina men också i Ryssland. Tidigare också ett antal i Centralasien. Nu börjar de bli färdiga, men det finns en del kvar, lite mindre språk. Så att vi är med på olika håll och kanter.
Mm.
Vill du ge, så är det smidigaste att ge via Swish. Då är det 93625. Vill du ge via bankgiro, så är det egentligen samma. Det är 900 och sen streck 3625. Och vi är jättetacksamma för ditt bidrag. Ja, det är väl ungefär det vi hinner med idag.
Jajamän. Så är det.
Så är det.
Välkommen tillbaka.
Ja.
Du har lyssnat på Missionspodden, säsong 2, från Ljus i Öster. Med berättelser om livsöden från då och nu vill vi inspirera dig i din vardag. Vi har pusslat ihop deras livsöden och insett att dessa män och kvinnor utmanar oss till att gå all in för Jesus. I mer än 100 år har Ljus i Öster arbetat med att nå onådda folk. Denna sommar får du chansen att lyssna till och bli en del av vår historia. Du finner oss där man hittar poddar och på vår hemsida ljusioster.se.